Vi är några veckor i Johannes evangeliet, som Almina sa. Och jag hoppas att du följer med. Har du inte hängt med hittills, börja nu. Ute på kyrktorget, kanske på borden fanns det inte alls. Men ute på kyrktorget där finns det bibelläsningsplaner. Du som vill läsa en riktig bibelbibel, papper liksom. Det finns på riktigt, finns det bibelläsningsplan. Häng på från och med idag. Och läs. Vi följer Johannes evangeliet. Det är väl cirka ett sådär knappt kapitel per dag. Och söndagens predikan bygger ju på liksom veckans textläsning som har varit. Så ta en papperslapp, ladda ner rätt bibelapp och du kan få den liksom automatiskt eller gå in på hemsidan. Gör något bara så att du läser din bibel. Och vi läser samma avsnitt tillsammans. När Henrik började den här serien för ett par veckor sedan så gav han lite intro, lite bakgrund till Johannes evangeliet. Ett tillägg jag vill göra till det. En nyckelvers som man kan säga som är för Johannes tycker jag. Den kommer lite senare, det är väl typ nästan sista söndagen. Från Johannes 20 och 30. Där står det så här. Ja, så står det. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det visar ju att Johannes evangelium och de andra evangelierna, ett urval. Jesus sa mer, Jesus gjorde mer än vad som står i Johannes. Det är därför också vi har en variation genom evangelierna, att de tar upp lite olika berättelser, lite olika undervisning. Men att det som står, det räcker. Det som står i evangelierna, det räcker för att förstå vem Jesus är, för att sätta sin tro till honom och få liv. De här begreppen tro och liv är ganska centrala för Johannes. Tron på att Jesus är någonting mer än bara människa. Han var inte bara en vis gubbe, utan han var Guds son. Han var Kristus, Messias. Den som de hade väntat på. Gud som blir människa. Och det spelar ju roll, för att om Jesus bara var människa och dör på ett kors, vad i all sin dar har det med mig att göra idag? Ingenting. Men om han är Guds son har det allt att göra. Så genom att jag sätter min tro på att Jesus är Messias, Guds son, så får jag liv i hans namn. Evigt liv, kraft i livet, nytt liv, allt som har med hans liv i oss att göra. I veckans textavsnitt, ett ögonblick, ska vi ta lite vatten. I veckans textavsnitt så ser vi också det här, ser många andra tecken. Just begreppet tecken används i Johannes evangelium. I våra textavsnitt för veckan som är från Johannes 6 och 1 till 7 och 39 kanske, så står det om tecken 5 gånger används det. Och det visar ju på att miraklerna, underna, alla de här märkliga grejerna som Jesus gör, som vi ska stanna upp vid ett av dem idag, det är inte undret i sig som är det viktiga, även om det är viktigt också. Men det är vad underna pekar på, vad de visar, vad de avslöjar. Om undret är spektakulärt eller inte, det kvittar lite grann, utan det är att det pekar på Jesus som Messias. En annan grej som finns i Johannes evangeliet, kan ta nästa bild. Det finns 7 stycken jag är påståenden. När Jesus så tydligt också säger själv att han är inte bara människa. Han är inte bara en profet, utan han är någonting större. När han kopplar samman med Guds namnet i Gamla testamentet. När Gud möter Mose och Mose frågar, vem är du? Jag är. Och Jesus gör det här, Johannes refererar till det 7 gånger genom Johannes evangeliet, att jag är, anspelar på det. Och här säger han att jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Alice talade ju förra söndagen, var ni här? Visst var det bra? Fantastiskt bra. Var du inte här så gå in och lyssna. Hon var alldeles strålande, Alice. Hon talade om Jesu möte med kvinnan vid brunnen. Och det handlar om vanligt vatten först. Ge mig lite vatten, jag är törstig. Och sen så drar Jesus över det här genom att säga att jag kan ge levande vatten. Den här texten, som sagt, vi kommer till den lite mera. När han säger jag är livets bröd, då har han precis gjort ett bröd under. Liksom, kopplingen är inte så långt ifrån. I slutet på vårt avsnitt så säger, då ställer sig Jesus upp och säger om någon är törstig, kom till mig och drick. Detta sa han om anden. Vilket tillfälle, säger han det. Jo, vid ett tillfälle när det är en vattenceremoni under lövhyddohögtiden i Jerusalem. Så Jesus tar det som, alltså om han hade kommit hit idag, Jesus, skulle han kommit in och sagt så här: oh, här är det kaffe. Så skulle Jesus sagt, jag är livets vinerbröd. Eller något. Alltså, och kopplat ihop sig själv med att han är den som ger näringen, tänkte säga, men det var ju fel brödsort då. Alltså, Jesus tar situationen som människor står i och så lägger han in en sanning som avslöjar vem han är. Det är så mycket kristologi i Johannes, alltså teologi som talar om vem Kristus är. Om vi går då till våran text från Johannes kapitel 6. Har du Bibeln framme eller i telefonen, kan du gärna ta fram den om du vill. Där börjar det med ett matunder. Jesus drar ju alltid mycket folk. Och så har de en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Jesus gör världens mirakel. Det bara bubblar till i de här korgarna. Tänk om man har fått vara där. Va, vilken grej. Petrus och Johannes som står med varsin korg där och så ligger det liksom en halv brödkaka där i. Och Jesus bara, vänta, jag ska bara fixa lite. Vad händer? När du läser texterna, försök att se det framför dig. Vad tänkte Petrus? Vad händer? Det här kommer till och nu har det ju kommit 20 personer som har tagit och det är fortfarande, det blir ju bara mer. Vad är det som händer? Försök att sätta dig in i de här fantastiska händelserna. Och så inser du hur svårt det är att vara lärjunge till Jesus. Han gör ett fantastiskt bröd under. Och han är ju på topp. Det står att de tänkte göra honom till kung. För de bara, wow, Jesus, vilken grej liksom. Det är wow-faktor på honom. Vi gör honom till kung. Men Jesus drar sig undan. Han menar, det är inte dags för mig än. Men Jesus är på topp. Så drar han sig undan. Lärjungen åkte båt över sjön, över Tiberias sjö eller Galileiska sjön eller Genesaret. Det är samma sjö alltihop, den heter bara olika saker. De åker ut på sjön och Jesus kommer gående till dem på vattnet. Och de blir rädda. Men de förstår att, wow, vem är det här? Så Jesus är på något sätt på toppen av så mycket. Folket säger så här, Jesus, wow, han blir kung. Lärjungarna säger, wow, han är ju livsfarlig. Eller, han är ganska cool. Så Jesus är på toppen. Och så kommer de till synagogan i Kapernaum. Där undervisningen sker. Där han säger bland annat, jag är livets bröd. Och alla bara, det här kan vi förstå. Och så börjar han prata om att ni ska äta mig. Vad säger du? Ja, den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och nyss var ju Jesus här uppe. Och nu bara, vad säger han? Fy vad äcklig han är. Vad då äta hans kött? Dricka hans blod? Och det står att vem står ut med att höra detta? Det här är så märkligt. För oss som ligger liksom på andra sidan, på tidsaxeln. Vi kan ju förstå det här till viss del. Okej, det handlar om att han skulle ge sitt liv och jag behöver liksom ta in honom. Jag behöver ta del av honom för att få liv. En del kopplar samman de här texterna med nattvarden och det funkar delvis men inte riktigt. Men vi förstår ju lite grann bilden av att okej, vi behöver liksom ta in Jesus i våra liv. Hans offer, när han ger sin kropp, sitt kött, han ger sitt blod. Okej, det är liv för mig. Men lärjungarna och de som lyssnar, de bara, nej, det här funkar ju inte. Vem står ut med att höra detta? Och då står det så här. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Det blev för mycket. Jag fattar inte, jag får inte ihop det här. Och då sa Jesus till de 12, inte tänker väl ni också gå? Så här är vi i en situation där det har svängt ganska mycket. Från att Jesus liksom pikar på någon slags undergörare, mirakler, alla är glada och säger bara yes! Och lärjungarna ser ytterligare en dimension när han går på vattnet. Och så kommer den svåra undervisningen. Och lärjungarna försöker hålla uppe god min. Liksom. Alla andra de bara, det här är konstigt. Men de 12 bara, nej det är säkert jättebra. Lyssna lite till, och de fattar ingenting de heller. Och så börjar folk gå därifrån. Nu svänger pendeln ganska fort. Och när några har börjat gå, ja då kanske det går ganska fort. Det blir inte så många kvar i synagogan. Och så säger Jesus till Petrus och grabbarna, är ni också på väg eller? Så en situation där det finns mycket som är svårt att förstå och människor som lämnar, så ger Petrus ett svar som jag, det här är, vad jag önskar att det här skulle få bli på något sätt ett ord för mitt liv gång på gång. Simon Petrus svarade honom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Vi tror och förstår. Det här är ju jättespännande ordval. Det är ju både känsla, erfarenhet, det som hade berört dem här, och förnuftet, kunskapen. De här hade ju gått i synagogan hela sitt liv, fått undervisningen, hört lagen, Messias som skulle komma, Guds rike, och poletten hade ju trillat ner, åtminstone delvis. Men det är som att Petrus säger här att Jesus, det var jättemycket i det här som jag inte fattade. Nu var du svår. Det här taskig liksom strategi. Du hade alla i din hand och så ställer du till det. Du skaffar PR-chef eller något. Det var mycket i det här som jag inte förstod. Men så pass mycket förstår jag. Och det jag har sett och erfarit säger mig att du är Guds helige. Tron och tanken. Anselm av Canterbury, ärkebiskop i England på 1000-talet, han sa så här: Credo ut intelligam. Ska ni säga det tillsammans? Nej, det behöver ni inte göra. Jag tror så att jag kan förstå. Augustinus sa ungefär samma sak på 400-talet. Alltså att tron och förståelsen sitter ihop och behöver varandra. Jag tror så att jag kan förstå, och jag förstår så att jag kan tro. Alltså den nära relationen mellan tro och förstånd. Vi kan aldrig, jag vet inte vem som tror att de är smartast här inne. Är det någon som har någon? Aspirera på den titeln. Vi kan inte förstå, tänka oss hela vägen fram till Gud. Vi kan aldrig resonera, läsa oss fram hela vägen till in i Guds rike. Vi kan inte disciplinera oss och göra bra saker in i Guds rike. Utan jag blir ett Guds barn genom tron i mitt hjärta. Min tillit när jag säger Jesus, jag behöver dig, kom in i mig. Bam! Där händer någonting. Den helige ande föder tron, gör oss till nya skapelser. Man brukar prata om att kristen tro är just en uppenbarelsetro. Det är ingenting jag kan göra, ta mig, fixa till, utan det är någonting som behöver uppenbaras och väckas i mitt liv som jag inte kan göra själv, utan som Guds ande gör. Men förståndet, kunskapen behöver vara en del av resan också. För att om jag skulle säga till Ida här, säger så här: Ida, du måste tro på Jesus. Och då säger hon så här, okej, vilken Jesus? Genast där säger man att okej, det fattas lite kunskap. Jo, men den här Jesus som Bibeln talar om. Jaha, han. Varför ska jag tro på honom? Jo, för att. Alltså kunskapen behövs för tron. Jag läste en helt fantastisk bok om en missionär som skulle in i Somalia, för det här är kanske då 25 år sedan. När det var väldigt mycket strid i Somalia, eller fortfarande. Han började gå till ett somaliskt flyktingläger i Kenya. Somalia är ju väldigt starkt muslimskt. Och den här ensamma amerikanska missionären var ganska frimodig och inte så förståndig, kom han på själv. Han gick in i det här flyktinglägret, sökte upp några somaliska män och frågade, känner ni till Jesus? Och så blev det alldeles tyst i den här gruppen och så började han prata jättefort där på arabiska. Och han bara, oj, det kanske inte var så bra det här. Och diskussionen gick allt mer högljutt och så gick de iväg och hämtade några flera grabbar i det här lägret. Till slut var det en stor grupp människor där som bara pratade högljutt. Han bara, oj, 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 jag är ensam här inne, de kommer slå ihjäl mig. Och så till slut så kommer en av dem fram till honom så här, nej, vi känner inte till Jesus. Men min kompis tror att han bor i flyktinglägret där borta. Så. Och det är ju inte den Jesus som vi ska tro på, utan Ida, för att hon ska kunna tro på Jesus så behöver hon ha lite kunskap, lite förståelse. Varför ska jag tro på Jesus? Vad är, liksom, vem är han? Vad har han gjort? Och just det här att tron på Jesus är inte bara hjärtats tro, utan förståelsen, tanken, kunskapen hjälper till. Credo ut intelligam. Tro och förstånd sitter ihop. Jesus säger i Matteus 22. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Jesus säger samma sak. Och det som är här med hela, ordet hela som används. I grundtexten så är ordet holos från vårt holistisk. Du och jag behöver ha en holistisk tro. Det sitter ihop. Min tänkande, mitt förstånd, världsbild, hjärtats tro. Så enligt Jesus själv är det viktigt med en hel tro. Vi tror och förstår att du är Guds helige. En fråga till dig som är här idag. Sitter din tro ihop med din förståelse? Sitter hjärta och tanke ihop? Eller är det en brottningskamp? Ja, det verkar ju, jag förstår det som att det är så här. Det här har jag hört, det här har jag lärt mig. Men hjärtat säger någonting annat. Bibeln säger så här. Vad är en brytning, brottningskamp däremellan? Den kan bli ganska svår. Sitter din tro ihop med din förståelse? Jätteviktig sak. Och sen det Petrus säger med det här. Till vem, kan ta nästa bild. Till vem skulle vi gå? Vi skulle kunna lägga in till vem annars skulle vi gå? För om jag väljer bort Jesus, vad väljer jag då istället? Om jag väljer bort Bibelns beskrivning av livet och tillvaron, Bibelns världsbild, Bibelns syn på människan, på livet, vilken beskrivning väljer jag då istället? För vi kan inte bara välja bort, utan i samma ögonblick som vi väljer bort så väljer jag ju någonting annat. Det är liksom, vi hamnar, det finns ju inget vakuum att leva i, utan vi väljer ju någonting i samma andetag. Så det är ju lite grann i förhållande till andra, ska vi säga, livsåskådningar eller sätt att förhålla sig till livet som jag väljer. Vi kan tala om ursprunget, skapelsen. Hur gick det till? Ligger Gud bakom eller inte? Är Gud evig och alltings ursprung eller inte? Nej, men vet du, det verkar så konstigt. Okej, det verkar konstigt. Vad väljer du istället? Som verkar mindre konstigt då i dina ögon och mer troligt. För jag kan inte bara välja bort, utan då väljer jag ju någonting annat. Då måste det vara på ett annat sätt. Sitter det ihop med resten? Eller en fråga som du kanske har fått genom livet från människor som undrar över din tro. Ja, men ondskan. Hur kan Gud vara god samtidigt som det sker så mycket ondska i världen? Är det någon som har fått den frågan någon gång? Är det någon som tycker att den är lite svår att svara på? Mm. Det kan det vara. Men tänk så här. Ateisten behöver ju svara på samma fråga. Hur kan du som kristen, liksom, hur förklarar du ondskan? Mattias, hur förklarar du ondskan om Gud är god och allsmäktig? Säger han. Ja, där ser du, det är fel. Men då är Mattias så klok som han säger så här. Ja, men du då som är vrålateist, hur förklarar du ondskan? Svarar ateisten. Alltså, om jag väljer bort någonting så väljer jag ju någonting annat istället. Muslimen måste förklara ondskans problem. Buddhisten, hinduisten, ateisten, allaister. Alltså om jag tycker att jag väljer bort, jag får inte ihop min tro, det är så svårt. Okej, okay? Men vad tar du istället? För att vi kan inte bara välja bort, utan när vi väljer bort så väljer vi någonting annat. Till vem annars skulle vi gå, Jesus? Vem annars fyller hålet i mitt bröst? Vem annars ger mig mening att leva för? Vem annars knyter ihop ursprung och framtid? Vem annars ger mig kraften att gå? Vem annars talar in kärlek i mitt liv? Vem annars fyller mig med frid? Om du inte hittar det hos Jesus, vem tror du att du hittar det hos då? I samma ögonblick som jag väljer bort så väljer jag någonting annat. Så att vi lite grann, det här med förståelsen handlar om att jämföra också. Alternativen. Det är som att vi skulle säga att det pågår ju en liten fotbollsturnering i världen. Det är visst final eftermiddag. Men om vi tar det lite mer lokalt här. Vi tar FC Trollhättan. Är FCT ett bra fotbollslag? Ja, då får man ju säga att ja, om man jämför med liksom, vad heter det, TBIS, så att ja, nej, inte jämför med TBIS, nej, okej. Nej, men om vi jämför med Real Madrid, nej, inte jämföra med Real Madrid, nej, okej, utan FCT är ett bra fotbollslag. Ja, det går ju inte att säga om man inte ställer dem i jämförelse mot någonting annat. Och lite grann när det gäller din tro, för att liksom piska in lite mod i dig, så är det är inte bara så att du behöver försöka svara på alla möjliga och omöjliga frågor, utan de frågorna har alla människor att besvara. Och när man börjar läsa, förstå, läsa annan litteratur, människor som har tänkt, så ser man att min tro på Jesus, den sitter så bra ihop. Den håller hela vägen. Kan ta lägga på sista där också. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Vi tror och förstår att du är Guds helige. Finns en utmaning till dig och mig idag att växa i både tro och förståelse. Att kanske finns du här där förståelsen behöver komma i kapp lite grann. Du har en del ämnen, rubriker, saker som ligger och stör hela tiden. Försök att få din tro och din förståelse att liksom spela med varandra istället för mot varandra. För tron hjälper förståelsen och förståelsen hjälper tron. De kan lyfta varandra. Och sen tänker jag att vi har Petrus här i den här svåra situationen. Där han inte förstår allt. Det står ju inte i din bibel, men i min bibel står det som mellan raderna. Jesus, jag fattar inte hälften av det här. Det här var helt konstigt. Jag begriper inte något, nästan. Men jag såg under när du gjorde. Vi såg dig komma på vattnet. Jag har hört dig tala förut och jag vet vad som händer i mitt liv när jag är med dig. Jag förstår inte allt, men jag ger mig till dig ändå. Jag överlåter mig till dig ändå. För vad är alternativet? Vem annars gör det i mitt liv som du gör? Vem annars fyller mitt liv med det du fyller mig med? Vem annars får mitt liv att sitta ihop? Vad är alternativet? För vi kommer alltid välja något. Daniel, gå tillbaka till bild, var det bild 4 va? Där, nej, gå vidare. Där. När Jesus hade haft den undervisningen så står det att många av hans lärjungar drog sig undan och slutade vandra med honom. Det står inte att de övergav sin tro och sa att nu är Jesus borta. Det står att de slutade vandra med honom. Alltså det här var ett gäng som hade knatat med Jesus genom byar och annat, lyssnat, sett honom, funnits med. Och nu har de slutat vandra. Det står inte att de har gett upp allt. Men de går inte längre tillsammans med honom. Och när jag läste det här i veckan så tror jag att du finns här som du har inte tappat tron än. Men du har slutat vandra med honom. Du frågar inte riktigt efter honom. Du går inte riktigt på hans vägar. Du har liksom, nej, jag går mina egna vägar. Skulle jag fråga dig, skulle du säga, yes, jag tror på Jesus. Absolut, tron finns där, du är hans barn. Men du har slutat vandra tillsammans med Jesus. Och jag tror att han på något sätt kallar på dig idag och säger, du kom tillbaka, gå med mig, vandra med mig. För att när vi har slutat vandra med Jesus så kommer vi komma längre och längre ifrån. Till slut så hör vi inte hans röst. Till slut går vi på vägar som för oss in i saker som vi inte hade tänkt. Vill du byta väg idag och börja vandra med honom igen? Ta sista bilden igen, Daniel, så läser vi den versen igen bara. Där, ja. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Det här vill jag, önskar att det här skulle vara min bekännelse genom mitt liv. Även om perioden är det svårt och jag inte förstår någonstans att ja, men du vet, det finns inget alternativ. Jesus, jag kör hela vägen med dig liksom. Jag vill vandra tillsammans med dig. Även när det är lite krokigt, när det är mörkt, jag inte får ihop allting. För vem annars skulle jag gå till? Jag hoppas att du vill göra samma överlåtelse en härlig söndag mitt i juli i Pingstkyrkan i Trollhättan. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig att du älskar varje människa så ofantligt mycket. Tack att du ser oss. Och trots att du ser allt, känner allt, så älskar du. Herre, jag ber att du ska röra vid våra hjärtan, vi som är här idag. Du känner våra liv, känner våra tankar, ser våra vägar. Herre, du ser där vi inte får ihop tro och tanke. Jag ber att du, heligande, ska upplysa vårt förstånd. Att vi ser och förstår vem du är, vad du har gjort, vad du vill, vilka vägar du leder oss på. Jag ber att vår förståelse, vår tanke, vårt förstånd skulle verkligen få liksom spela ihop med vårt hjärtas tro, vår överlåtelse. När du, heligande, rör i vårt innersta, att vi också hör dina ord och förstår. Jag ber dig, Gud, för den som är här idag som kämpar med liksom förståndets tro. Den delen av tron som har med tanke, kunskap och förstånd att göra. Helige Ande, kom med upplysning, kom med kunskap. Hjälp oss att se hur vackert vackert. Du har skapat allting. Hur det sitter så ihop. Så kom du här och rör vid den människan just nu. Jag ber dig. Herre, jag ber för den människa som finns här. Som har slutat vandra tillsammans med dig. Som inte har gett upp dig. Men som har börjat gå bara på sina egna vägar. Det blev för svårt. Eller det blev fel, eller man förstod inte, eller det bara hände, men som inte vandrar på dina vägar längre. Herre, kalla tydligt, sträck ut en hand, gå den till mötes just nu. Gå den till mötes just nu, Herre, som vill vandra tillsammans med dig på dina vägar. Ber dig om det, Herre. Och hjälp oss, Gud, var och en. Att oavsett vad vi möter, oavsett vart vi är i livet, vad som händer. När frågor finns, svåra perioder kommer. Att någonstans se att Herre, du är vårt alternativ. Det finns ingen annan som fyller våra liv med den kärleken. Det finns ingen annan som ger den friden. Det finns ingen annan som ger riktning för våra steg. Som fyller tillvaron med syfte. Som gör att vi kan se att vi vet var vi kommer ifrån. Vi är tänkta, vi är skapade av dig ur din vilja. Herre, du har tankar, planer, lagt ner gåvor i oss att vi ska få vandra på dina vägar medan vi vandrar här. Och sen får vi sluta med dig i evigheten. Herre, hjälp oss att se att alternativen, de är noll och inga. Det finns ingenting som kan fylla våra liv som du gör. Välsign oss du, Gud, vi ber dig. Vi ber dig. Halleluja.